Där kanonen blommar av Uno Palmström. Natt övergick trots allt i dag. Solen stretade upp över skogsbrynet och ängarna ångade ännu efter nattens kyliga grepp. Sommaren nalkade sitt slut och de häftiga temperaturväxlingarna mellan natt och dag skänkte på ett förunderligt sätt ny livskraft åt naturen. Gräsen blänkte gröna, träden andades tungt och doftande och fåglarna sjöng varje morgon solen till. Sensommartrötta blommor som under föregående dag senare timmar slokat mot marken sträckte åter mot himlen. Men både i naturens lyskraft och i fåglarnas sång fanns en underton av desperation inför den långa och kalla förlamningen som snart skulle smygas in på allt och alla. Den gamla slotterängen hade invaderats av gråal som med rotskott efter rotskott stilla marscherat in och tagit över, men också berett väg för stormhatt och midjehöga ormbunkar. En tidig bris ryckte svalt i alarnas grenar och när bladen visade sin matta undersida kunde det på avstånd se ut som om en grå rök drog fram över allt det gröna. Björktrastarna sjöng högre och högre i takt med solens ställning över trädkronorna. Det var en strålande svensk augustimorgon. Diverse arbetare Leif Olsson var i färd med att uträtta en av sina diverse sysslor. Han hade många. Ena dagen kunde han skruva fast en falsk nummerskylt på en stulen och het bil. Andra dagen kunde han sälja hasch till desillusionerade tonåringar. Och ibland, som denna morgon, kunde han stjäla vapen. Han stod i ett av den svenska arméns beredskapslager på Alnön, strax öster om Sundsvall, och plockade ner kulsprutepistoler av modell 45 i en resväska som låg vid hans fötter. Det var tidigt på morgonen. Leif Olsson och hans två kamrater hade gått om tid. De hade fått in en beställning på 20 kulsprutepistoler och de kunde ta några extra med sig. Ingen skulle komma sig för att kontrollera förrådet så tidigt. Här var långt från befolkningen, ja till och med långt från Sundsvalls förpestande industrier. Hit nådde inte sotiga rökar. Istället trängde in dofter av söta blommor och snabbt flyktande oljor och blandades med den kvalmiga luften inne i det annars tillbommade vapenupplaget. Leif Olsson hade blivit medveten om förrådets möjligheter när han efter många misslyckade simuleringsförsök hade tvingats att repetitionstjänstgöra 18 dagar som skyttesoldat i den svenska armén under en omfattande mobiliseringsövning. Den fiktive fienden hade som vanligt kommit från öster. Olsson och tre andra ungefär lika ovilligt frivilliga hade kommenderats till det i jordvallen väl dolda förrådet för att hämta ut burkladdningar modell 51, den värsta sorten på 50 kilo vardera för att möta fiendens pansar. De hade svurit och förbannat. Alltihop naturligtvis en meningslös syssla som så mycket annat inom det konventionella försvaret, eftersom den presumtive fienden av allt att döma hade strategiska både kärn- och neutronvapen. Detta var dock inte skälet för Leif Olsson att anse sysslan meningslös. Egentligen hade det handlat om en straffkommendering. De gröna övningsladdningarna vägde betong, vilket de också bestod av. Stora burkar fyllda med tung, svårhanterlig, idiotisk betong. Leif Olsson hade nedkallat makter över den löjtnant i reserven som på detta sätt hade tagit hämnd för alla demoraliserande svinaktigheter som enig Olsson hade häft ur sig under övningarnas gång och som löjtnanten, på grund av repetitionsövningarnas natur och de inkallades svaga motivering, hade varit tvungen att hålla till godo med. Menige Olsson hade dock fått en idé som gick något utanför de ordinarie övningarnas ramar. Efter bara några dagar i civil klädsel hade han förädlat den tankespillra som flutit i land i hans hjärna under trycket av de solida burkladdningarna. Det fanns pengar, ja i alla fall vapen som kunde omsättas i pengar att hämta i det illa bevakade förrådet ute vid den gamla övervuxna slotterängen. Så han hade låtit sin idé gro i huvudet på några bröder i det gäng som fanns att rekrytera i dubiösa kretsar inne i Sundsvall, där dagarna fördrevs utan mening. Det blev napp.